Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Orvar Sävström.
Och det är ett sånt fantastiskt nöje att få vara här igen.
Ja, det är kul att ha dig här också. En presentation på mindre än 5 ord om vem du är för lyssnarna som möjligtvis har missat det.
Ung, vacker, framgångsrik.
Och du har hållit på en del med film och underhållning och...
Men nu blev det ju fler än 5 ord. Men okej då,
men jag tänkte,
I give you that.
För de som inte vet vem
de som inte vet vem jag är.
Jag brukar citera Stan Lee. Varje serietidning kan vara ett barns första nummer. Så de måste liksom, man måste introducera.
Så det du försöker att, säga är att det här kan vara barn... Så,
ett barn du, som du lyssnar kan vara på arkivsamtal.
Du är ett barns första upplevelse av en vuxen som har någonting intressant att säga.
Så ska
jag
ta
det som en komplimang.
Mm.
Nej, jag höll på med film och tv för 1000 år sedan och idag så betalar jag väl amorteringarna med nördgrejer och retronostalgi och allt sånt där. Gamla brädrollspel och serietidningar och tv-spelsmusik och
vad det som låter helst. Som en man för arkivsamtal.
Ja, en man för alla samtal.
Ja, och jag kom med lite förslag på vad vi skulle prata om idag, men du var väldigt kryptisk.
Nej, jag var inte kryptisk. Det var en kompis till mig en gång som sa att du är en person som inte är, du är inte bäst i världen på någonting, men du kan rätt mycket om nästan allt.
Mm.
Men om jag säger om det är en grej jag är riktigt, riktigt bra på, så är det prokrastinera. Jag är jävligt bra på att skjuta grejer framåt.
Kör du med produktiv prokrastinering då? Att du gör någonting annat istället?
Men att jag kommer på grejer... de blir inte bättre för att man gör dem en månad i förväg. De blir liksom, man gör det när det är panik.
Mm.
Och ganska ofta kan det vara plågsamt för människor kring en kanske. Jag gjorde en stor artbook om en tecknare som heter Nisse Gulliksson för ett par år sedan.
Rollspelsillustratören.
Och den gjorde jag på 2 veckor där man liksom priser sen och sådär. Men då var det ju 24 timmar om dygnet i 2 veckor man satt upp på nätterna och bara liksom blödde ur ögonen. Men jag är lite, det är lite så jag funkar. Så, när jag hade filmkrönikan till exempel då, som för er yngre lyssnare var det stora filmprogrammet på svensk tv en gång i tiden.
Har de något stort filmprogram nu?
Nej. Det har de inte. Så såg jag förstås pressvisningarna först och så gick man och funderade på filmerna och sådär. Men mina manus brukade jag skriva med kulspetspenna på baksidan av den här gamla gratistidningen Metro.
Mm.
När jag var liksom på väg ut till SVT för att spela in programmen. Alltså för det är sista minuten.
Okay,
och alltid sista minuten liksom. Så det gjorde jag, det blev samma här nu. Att jag stod i en trappuppgång och så gjorde jag en lista på 4 grejer. Så har jag med mig min gamla... 4-sidiga tärning från Drakar och Demoner. Så tänker jag, vi slår så får vi se vad det blir för okay. Idag.
Vill du säga alternativen?
Ja. För några hade du och så skrev jag in några andra. Kan du dra dem?
Ja. Nummer 1 är Commodore 64.
Precis.
Nummer 2 är ZTV. Nummer 3 är att laga mat eller inte. Och nummer 4 är det bästa i livet. Ja, men jag vill ju prata om alla ämnena så det kan ju vara...
Ska du slå då? Det är ju siffran som hamnar ner, alltså som man,
en
som man
kan läsa. Då, alltså.
En T4. Mm. Då slår den så får vi se vad det blir.
Då ser vi. Men vi kan ju för dem som blir besvikna att vi inte, att det inte landar på deras favorit, så kommer vi nog förmodligen beta av de ämnena i framtiden.
Det kommer säkert någon gång i framtiden.
Då kör vi. Och det blir en 4, det vill säga det bästa i livet.
Oh. Mm, en arkivsamtal-klassiker.
Ja, en miniserie kan man väl säga det, som startade för ett halvår sedan eller något sånt där. Ja, då är jag intresserad av att veta vad du tycker är det bästa i livet. Men vi ska inte avslöja huruvida kanske dryck är det bästa i ditt liv. Vilket sömlöst för oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och här kommer alternativen. Budweiser, 3,5 folköl. Norrlands guld. Sweet öl, eller sweat öl.
Sweat? Pocari sweat? Nej
det, jag har en riktigt gammal Pocari sweat, men det är mest för att det är en snygg burk. Men den är nog uppåt 10 år gammal.
Lagrad.
Men detta är en 5,0 öl. Jag gissar att det är en wheat, att det är veteöl. En pilot-IPA. En Strong Zero, den japanska klassikern, som är känd som något av en game changer. Vi har rött vin, Nikka Whisky, Bourbon, Hennessy, Grand Marnier, Dry Martini, vodka, ljus rom, observera. Hawaii Gay Club, Fanta Zero, mer passion och fin California Lager, 5,0%. Sen har vi häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsära, vatten.
Borlänge, Gävle och Göteborg. Jag och Anton Magnusson kör vår stand-up-föreställning Uppvigling och förledande av ungdom. Snart, hos er, i era städer. Det finns biljetter kvar på specialisterna.se. Jag och Simon kommer till Uppsala snart i nästa vecka, 10 november. Det finns också biljetter. Alla biljetter hittar ni på gardenforce.com. Så skynda in där och köp biljetter nu.
Vi ska definitivt ha en Budweiser 3,5. Det känns som en bra start på dagen. Det här är ändå en tisdag klockan 9 på morgonen.
Mm.
Och sen så blev jag lite nyfiken på Strong Zero, men jag vill titta på den.
Ja.
Vi tar det beslutet vid kylen kanske.
Det är som det här gamla skämtet om Dry Martini, att ja, men, gubbarna gillar ju att ha så starkt Dry Martini som möjligt, så mycket gin och så lite vermouth som möjligt, så att bartendern
sköljer ur glaset.
Ja, eller bara håller upp så att de får titta på den. Det är det du vill göra med
skuggan. Skuggan ska falla genom glaset. Det är som min pappa brukar säga om vatten i whisky. Det är fyll upp glaset med whisky och håll ut det genom fönstret medan daggen faller.
Ja. Mitt favorit gubbskämt om Dry Martini är någon som går till en bar och säger en Dry Martino, tack. Dry Martini. Jag säger till när jag vill ha fler. Jag kör Fanta Zero.
Ja, bra. Vi kör spritskämt ett annat program.
Ja, alltså, jag älskar ju spritskämt.
Mm. Då tar vi det en annan gång.
Jag måste bara ha en annan favorit som jag tror kan vara Henny Youngman som drog. My dad was the town drunk. Sometimes that's not so bad. But in New York City. Jag tar Fanta Zero.
Vekling.
Ja. Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Och det blev ju båda.
Han sitter med en game changer framför sig, oöppnad, och en öppnad Budweiser 3,5.
Så vi börjar med Budweiser helt enkelt. Ja, men jag har öppnat den.
Ja, absolut. Är det Budweiser-reklamen det brukade vara det, den, de körde den grejen i? Eller var det Carlsberg?
Alltså, att någon drack öl. Jag tror det har förekommit i mer än...
Men det var just den tajmingen. Liksom, ungefär så långt klunkande och det här
Du menar
och
så, att jag har en så pass i ryggraden att jag... Ja, men det kan det säkert vara.
Men jag associerar med klunk, 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 och sen Carlsberg, probably the best beer in the world.
Så det var det säkert. Nej, men och det kan vi kan väl börja där då. Är vi på gång?
Ja, vi är igång. Vi är laddade, ja. Vi är tända.
Ja, precis. Det bästa i livet. Och då kan vi väl säga... Vanlig jävla öl.
Okej, det är en sak som är det bästa i livet, ja. Inte vanlig jävla öl.
Och ja, redig öl.
Du gillar ljuslager, eller? Det är väl det som jag associerar med vanlig jävla öl.
Ja. Alltså, jag gillar ett par sorters öl. Du nämnde veteöl innan, det tycker jag är jättegott. Jag älskar mörk öl, så porter och stout.
Vad är skillnaden mellan port och
stout? Ja, det beror på vem man frågar, tror jag. Jag gillar nog allt på något sätt som är mörkt också. Det är liksom sånt här tyskt asfaltsbröd, det är black metal, det är lakris, det är grovbröd, det är mörker och så vidare. Blodpudding. Men jag tycker nog allra mest om helt vanlig jävla öl.
Vilket märke brukar du köpa hem?
Jag köper inte hem öl längre. För då dricker jag upp den så fort.
Men vilket hoppas du på ska finnas? Om du...
Alltså det här är ju... Nu råkar det här vara 3,5, men det gör inte så mycket. Alltså, svag öl har ju en väldig fördel i att man kan dricka extra mycket av den. Och om man gillar öl är ju det en poäng. Därigenom är ju egentligen lättöl världens bästa öl. Men å andra sidan blir man inte full av den. Men Budweiser har ju, alltså det står ju till och med på etiketten, The King of Beers.
Ja.
Alltså, vem är du att ifrågasätta det?
Ja, men Carlsberg är probably the best beer in the world.
Ja, men det är ju probably. Och nu har de ju dessutom gjorde de ju en reklamkampanj där de sa probably not the best beer in the world. För att de då skulle säga, vi måste återuppfinna oss själva, det finns så fantastisk öl i världen. Och man bara, men vad fan.
Misstag känner jag också.
Ja, det är som att Coca-Cola säger att vi är inte... en dyr handtillverkad artisan soda från Berlin. Man bara, nej men ni är fucking Coca-Cola. Skärp er, sitt i båten. Peka med hela handen. Jag tycker att... vad blir jag glad? Falcon blir jag glad av. Jag tycker, alltså, det finns en vänförening som heter Falcon Örnens vänner på Facebook.
Jocke Boba
med den. Och Joakim Knutsson.
Känner du Jocke Boberg?
Nej.
Känns som det,
nej.
Han har gjort liksom mycket musik till rally, mycket mashups och sånt där. Okay. Och han är liksom experimentmusiker, tramsmusiker. Men han är väldigt stort fan av Falcon. Har väldigt mycket Falcon merchandise.
Ja.
Och en gång när vi var... Han spelade Mr. Dubbel Margarita i videon till låten Mr. Dubbel Margarita, och han regisserade den videon också och filmade den. Och så då var vi i Kambodja när vi spelade in den.
Och han, of course.
Och han sattes, och när han kom till liksom den restaurangen, när han dök upp, han kom lite senare än vi andra, och då satt han sig på baren i Kambodja där vi satt. Och så sa han till bartendern, one beer please, Falcon if possible. Och så kom bartendern ut med en Falcon. Och jag fattar inte riktigt hur det gick till. För det var ju inte, hur fan fick bartendern tag på en sån öl. Men man såg ändå på leendet på bartendern att det var så här att Jocke Boberg hade då smugit in bakvägen på baren, gett en Falcon till bartendern och sagt att han skulle ge det till honom.
Men jag tycker ändå det var ett bra initiativ. När jag bodde i Kalifornien i början av 90-talet, det finns en butikskedja som heter Trader Joe's.
Den finns väl klar?
Ja, de har liksom lite allt möjligt i matväg. Sådär. Och de hade Pripps Blå.
Aha!
Så det blir man ju glad av.
Ja. Undrar om det var import då? Eller
ja,
var
det var det.
För att man tänker ju så när det står Falcon Export och sånt där.
Ja, precis.
Vem försöker de lura?
Vem importerar Falcon? Precis. Fast de borde. Precis.
Men, Jocke Boberg påstår också att Falcon hade större bubblor, vilket jag i ölen, vilket jag ifrågasätter. Han tyckte det var god för att den hade större bubblor.
Det är som att McDonald's har mer kött i köttet än vad annat kött har. Ja. Nej, men en redig vanlig öl och kunna gå in någonstans. Alltså, jag kan säga, det är enormt. Det är som att gnälla på svensk gangsterrap just nu. Mm. Det är lika gubbigt att gnälla på konstiga sorters öl. Men jag är gubbe, så då får man göra det. Jag kan känna att man går in på inte ens ett sånt här fin ölställe, utan någon jävla pub på hörnet i Stockholm.
Mm.
Och så har de 10 sorters öl.
Mm.
Och av dem är 7 IPA. 2 är suröl. Och sen har de en lager. Och då känner jag bara att fan, vad skönt det är att just lagern klarar jag mig på en. Mm. Jag behöver inte ha 11 sorter. Jag vill ha en öl.
Det var en oväntad twist på det här. Man trodde att du skulle tycka det var för jävligt.
Nej, men det är okej. För jag behöver inte 5 storstark att välja mellan. Och har de en Krusovic eller en Falcon eller en, vad heter det, Norrlands guld eller något?
Alltså, grejen är att jag tror inte jag skulle klara ett blindtest på de flesta ljuslager. Alltså vilken som är vilken.
En del är ju rätt söt. Budweisen är ganska söt.
Mm. Den jag tänker att Grolsch är väldigt söt också.
Mm. Men jag tycker och sen man säger att tjeckerna gör ju jävla bra pilsner. Mm. Liksom. Mm. Så att det är klart att det är trevligt. Cyber eller Urkel eller något annat sånt där. Och jag gillar Budvar, tycker jag är trevligt.
Mm.
Men bara, alltså för mig är ju mängden öl är ju lika viktig som kvaliteten av det. Man vill ju dricka ordentligt med bärs. Och när det gäller just öl, för mig, alltså jag tror alla familjer har interna, inte bara skämt utan referenspunkter. Någon film man såg med sin farsa när man var liten och sen så kan man dra en repli och alla vet vad det är, men för alla utomstående är det helt obegripligt. Och en sån i min familj, alltså i min familj där jag var barn, var en tv-pjäs som gick, ska jag tro 1980 eller 1981, så här SVT, tv-teater, som nu var jävligt poppis när jag var liten i alla fall. Och alla sådana här stora svenska dramatenskådisar och sådär var med. Och den heter Audiens.
Mm-hmm.
Och den är alltså skriven av Václav Havel, som senare då blev president. Men som var dissident och farlig författare på sin tid i det forna östblocket. Det här var en ganska ny pjäs.
Mm.
Men vi hade en stor skådespelare i Sverige som heter Ernst Günther. Och som kanske många i arkivsamtal-generationen associerar med Kakmonstret.
Var det han som var rösten till
Kakmonst? Han som var rösten på Kakmonstret. Men gjort massor med olika, så han var en av de stora svenska skådespelarna. Han gillade Václav Havel som fan. Så han fick den här pjäsen till Sverige och gjorde den på Dramaten. Och sen så gjorde de en SVT-teater.
Mm.
Och den utspelar sig helt och hållet på ett bryggeri. I då Tjeckoslovakien. Huvudpersonen då som är så Václav Havels alter ego på något sätt. Han är ett pjäsförfattare och lite så här politiskt engagerad och sådär. Han har blivit utplacerad på det här bryggeriet och jobba av staten. Liksom, för att hålla honom borta ifrån andra kulturmänniskor och sådär.
Mm.
Och hela pjäsen utspelas i ett enda rum. Det är chefens kontor, bryggerichefen. Som
ett kammarspel.
Ernst Günther, jättestor, tjock och helt skallig. Han blir uppkallad liksom på lunchen. För chefen vill snacka lite med honom.
Mm.
Och så kommer det fram då efterhand liksom att han ska ju rapportera till hemliga polisen om honom. Men han är ju en jävla fyllbult. Han har ingen aning vad han ska prata om. Och ju mer öl de dricker, desto fullare och mer...
Ja, de dricker öl på kontoret. Det finns öl där.
De dricker öl, kan jag säga. De dricker så jävla mycket öl. bakom sig på väggen har
han en sån där som att det är äkta eller pjäsen.
Vi kommer till det. Mm. Bakom sig på väggen har Ernst Günther en sån där broderat visdomsord inramat.
Mm.
Där det står humlesaft ger mannakraft. och jag vet från folk som jobbar med det här att Ernst Günther mutade inspelningspersonalen till att byta ut så att det var riktigt stark öl de
okay,
drack.
Okej, mm. Ja. Det blir ju bättre skådespeleri.
Det blir ju bättre.
Det blir mer trovärdig fylla.
Och några av mina tuffaste hårdrockskompisar har jag kört det här racet med. Det har blivit ett drinking game. Att vi tittar på den här och så ska man dricka i kapp. Och efter 20 minuter säger vi måste ha en paus. Det här går
okay, bara. Man måste vara en tolerans som en gravt
alkoholiserad. Ja, jag tror han dricker 15 stark öl på en timme.
Oh, eller sånt
där. Alltså det är liksom insane. Men den är fantastiskt bra. Och då är det bland annat så där den här författaren, pjäsförfattaren, som är lite kulturmänniska. Så han säger, jag är inte så mycket för öl. Och säger, Ernst Günther, skitsnack. Här är alla för öl. Och det kan jag kan verkligen hålla med om det. Här är vi för öl.
Jag undrar om det var riktig öl i Har du hört den förut?
Jag skulle tro det. Det är jävligt svårt att tänka mig. Evert Ljusberg stod och dricka lätt öl och dra fläckisar.
Jag tror de kan, liksom, man ser ändå att de häller upp från tappen. Det är ju kanske stockbilder då, att de kan inte göra det i varje. Men det skulle vara jobbigt också att byta ut tappölen mot någon slags lättare.
Jag tror att man drack öl. Och att det var, alltså det här är ju...
Natsud hade nog också äkta alkohol.
Oh, herregud vad de hade, det är jag helt säker på. Men sen finns ju andra sådana här sammanhang där folk bara har liksom fejkat sig igenom allting. Men på något sätt så känner jag att hyllningen till öl blir inte mycket finare än att se audiens. Så att jag skulle bara... Den finns inte just nu på SVT Play, men den brukar ibland dyka upp.
Mm.
Det finns en lite halvkackig version på YouTube, tror jag. Men köp 15 Budvar på skalle och sätter och häng med så ska ni få se. Det skiljer agnarna från
vetet. Är det Budvar de dricker i pjäsen?
Nej, det är något bara
ja, de
random
inte...
med någon fake etikett på, tror jag. Jag vet okay, inte vad det är riktigt. Men statlig television och så vidare, du vet.
Men då är det ännu mer imponerande att de lyckades få in riktig öl liksom, och få in fake etiketten på den.
Ja, visst.
Det är en del blöta av och blöta på.
Så är det. Ungefär som den jag dricker här, som är, skulle kunna vara en helt onämnbar låtsas.
Jag har blött bort etiketten på...
Så jag har bara en brun sån här bajsflaska här, men jag känner jag ska ha ju den att det här är ölens kung jag har i handen. Ja.
Men vad var det vi sa? Jo, jag ska bara... Jag gillar min favoritöl för tillfället. Jag var, alltså när jag började dricka öl gillade jag nog, jag försökte tycka om Guinness för att jag tyckte det var coolt liksom, att det var en sån här svårdrucken öl. Men jag lyckades aldrig tycka om det så mycket, så då började jag dricka ljuslager. Men sen så, första gången jag smakade någonting med mycket humle så tyckte jag det smakade schampo. Men jag började värmas upp för det liksom.
Och så nu, vad dricker du idag?
Jag dricker nog helst Session IPA idag, det vill säga svag välhumlad pils eller sval välhumlad ale.
Ett öde värre än döden, men jag förlåter dig min son. Ja.
Ja, men det var
det var nummer ett.
Det var nummer ett. Öl.
jag ska göra slut på min öl bara för att och knyta ihop den här lilla.
Knyta ihop säcken.
Mm.
Ja, det var
så.
Då
har jag en strong zero här. 9%.
9% och det är en halv liter. Och sen så, det händer någonting när man dricker så mycket alkohol med att man får så lite socker eller kalorier till. Man blir fullare.
Ja.
Det är det som gör det till en game changer.
Är vi med då?
Jag är med.
Och då är nummer två på listan inte japansk alkoläsk, tänkte jag säga då.
Japan skulle jag kunna gissa att det är då ändå en...
Vi ska fundera på det lite, men vi, ja, jo, det kommer nog.
Det är nog ändå...
Nej, men nummer två tänkte jag originalkartonger.
Oh, complete in box.
Ja, precis, CIB.
Ja.
Eller till och med bara B.
Box.
Ibland kan jag tycka att en... Ja,
du säger en del originalkartonger om du tittar dig omkring.
Bakom mig här har vi ju alla möjliga.
Du har Burger Time, Complete Inbox, spelet, och det är lite olika.
Nej, men jag kan känna så här, jag älskar prylar, älskar teknik, det är hi-fi, det är gamla hemdatorer, det är rollspel, vad det än är. Men grejer blir gamla, vilket ju är charmen i retro. Det skulle vara ju väldigt konstigt om jag höll på med nostalgi och inte gällande gamla saker. Men saker, man köper någonting nytt idag, så vet man ju att den här tvn är ju lastgammal om 5 år och den här routern behöver byta ut och så vidare.
Mm.
Men en fin och bra originalkartong, den går ju aldrig ur tiden. Den är evig. Alltså det är så här, och det är en evig kamp om man är en parmänniska. Jag är verkligen ingen singelperson. Jag har varit i förhållanden sedan jag var tonåring.
Typ. Mm.
Och det är en evig kamp slash att hitta personer med stor förståelse. Vilket jag har lyckats med. Både min exfru och Luca, min sambo idag. Väldigt, väldigt förstående. Och man bygger upp det här wellpapp-imperiet på vinden och i källan.
Att du sparar alla kartonger.
Ja, man sparar allt.
Men även om du köper en tv, sparar du kartongen till tvn då?
Jag vill. Det tar emot att slänga den.
Ja. För de är inte så snygga.
Nej, jag vet. Men de kan vara det om 30 år. För då är det liksom... det är jävligt svårt. Det är lätt att säga att den där skivspelaren från 1965 har en snygg kartong. Men det kanske du tycker 2048 också. Men framför allt så känner jag hela den här... Alltså, jag tror det handlar om någon form av trygghet. Att man känner det kan vara bra att ha. Mm. En grej man ofta intalar sig är ju det här att man ska flytta saker. Att om vi ska flytta så är det jättebra att ha kartongerna kvar.
Ja, det kommer jag min pappa lärde mig. Han sa det så här.
Allt kommer från papporna.
Men sen insåg jag att jag hade sparat massa rätt fula kartonger. Att det såg rätt hoarding ut. Så jag slängde alla dem. Allt som inte var snyggt helt enkelt.
Alltså jag kan ju komma på mig med att ha rätt mycket originalkartonger. Där jag inte har kvar grejen längre.
Mm.
Men det tar ändå lite emot. Alltså om man säger så här, den här teknikprylen, den slängde jag för 15 år sedan. För att den gick sönder. Men på vinden ligger kartongen kvar.
Och det är inga grejer i kartongen då?
Nej. Man sparar ju... Alltså, men man tänker så här, du ska bestiga Mount Everest. Du är liksom på väg, det är sista toppetappen. Det är 40 minus, syrgasen är slut. Och så frågar någon, har du originalkartongen till ett Techram Scussi-kort från 1996 med garanticertifikat och instruktionsboken? Och då säger du, ja det har jag, bra, då överlever vi. Alltså på något sätt känner man vet aldrig när man behöver grejer. Och på något sätt så, alla de här nördsamlar och teknikgrupperna jag är med i, så är ju, alltså det är, ögonen lyser upp på folk när man liksom berättar. För självklart, som du precis har varit inne på, det här kommer ju från min pappa. Hela mamma, han är död sedan 2 år tillbaka, men hela mammas vind är ju full med originalkartonger. Så om man går in då på vintage hi-fi-gruppen på Facebook som är med i, så berättar man att inte bara de här legendariska högtalarna från 60-talet står hemma hos mamma, utan kompletta originalkartonger med frigoliten kvar och sånt här. Då blir ju folk bara, herregud. Så jag tycker ju att det är underbart. Sen är ju jag inte, det var roligt att du nämnde ordet. Jag är egentligen inte en samlare. Jag har inga
kompletta... Det låter lite som att du lever i förnekelse.
Nej, jag är en hoarder.
En hoarder, okej.
Det var det som var grejen. Yeah. Alltså, jag gillar att ha mycket av allt. Gärna billiga. Jag köper hellre 50-10 kronors skivor än rätt press av den där grymma plattan från 1974.
Det är ett samlandes gourmand.
Mer av allt. Och jag älskar därför att till exempel vara i Japan och bara fylla väskorna med kul grejer. Ja. Gamla spel för 100 yen styck. Och så bara proppar man i dem. Än att köpa en mint condition med liksom allting precis som det ska vara.
Men hur får du plats med allt hemma?
Eller, jag gör ju inte det.
Vad slänger du grejer då? Eller vad händer med grejerna?
Alltså jag har...
Har du ett
hela lägenheten är full med grejer. Okay, det är rum som är avstängda, liksom. Som är bara är flyttkartonger med grejer i.
Okej, okay, ja, det är rätt dyrt.
Ja, det är rätt dyrt att bo på Södermalm och ha det som... Ja. Sen så är vinden full med grejer och sen har jag ett kontor som det är lite svårt att gå i bakrummen för det är så himla mycket grejer i. Och då är det liksom allt från då, tre stycken Vectrex i originalkartonger.
Vad är Vectrex?
Vectrex var en fantastisk hem, alltså tv-spel som kom i början av 80-talet och som hade inbyggd skärm. Och för er som är lite arkadspelsmänniskor så är det så vektorgrafik. Det är sån här som Tempest eller Asteroids. Det här som, där grafiken inte är gjord av pixlar utan av lysande linjer, vektorer. Så det var ett hem.
Och det funkar fortfarande?
Oh ja, för fan. De skulle behöva kappa om dem, som det heter, när man byter lite
kretskort.
Nej, man byter, vad heter det? Inte motstånd, det heter kapp, vad det är på svenska, minns jag inte vad det heter nu. Nu kommer jag få skäll i alla nördgrupperna. I alla fall, så att mitt vektor som jag använder mest behöver man stoppa in i väggen, alltså kontakten i väggen. Vänta 20 minuter, sen sätter man på den. För då har den liksom värmts upp på något sätt. Det är, som Gösta Ekman sa i den här spela kula-sketchen. Det är något elektroniskt. Det vet du fan hur det går till. Och så kan jag känna ibland. Bara det funkar. Men just att spara kartongerna för mig är, det ger en känsla av helhet. Och som den fullblodsateist jag är, blir jag sällan mer religiös än när jag hittar någonting jag gillar väldigt mycket i originalkartong.
Vilken originalkartong vill du bli begravd i? Vilken vill du att din aska ska läggas
i? Som askan ska läggas i? Det var faktiskt en jättebra fråga.
Vilken är din favoritkartong?
Ja, det där är ju... För det är ju också lite... Det är ju dels att kartongen vill man ju ska vara snygg. Men också att produkten överlag är något som har betytt någonting för den. Jag tror, inte minst med tanke på vad jag har gjort i vuxen ålder, så min svarta låda från 1984, Drakar och Demoner, den första jag köpte med den gröna målningen av Elric, av Melanie Mone på omslaget. Den får man lägga askan i och så begrava mig med. Det tycker jag låter som en jättebra idé.
Ja,
vi säger så.
Det låter trevligt. Ja, men två punkter in i listan befinner vi oss just nu. Har du mer grejer som du tycker är det bästa i livet? Förutom öl och kartonger?
Jag tycker att egentligen kan man nästan stanna där. Ja, precis.
Fast jag vet ju att du har tusentals andra grejer som du gillar.
Jag har tusentals andra grejer. Jag tror att vi har visserligen pratat om det förut och så vidare, men vi tar en kortis och säger Japan. Ja. Därför att Japan är, det var bra drag i den här.
Ja, det är ju verkligen, du har inte druckit många klunkar, men den slår direkt.
Ja, den är dessutom ganska, vänta. Den är inte jättekolsyrad, utan den har den här lite trivsamt avslagna feelingen.
De säljer mycket på 7-Eleven i Japan.
Jo, alltså jag har ju druckit enormt många av de här.
Det finns massa olika smaker.
Men är just Strong Zero, det här är citron.
Jag fick den i present av en väldigt vänlig man i Karlstad.
Ja, Karlstad, där vet du ju solstaden. Så det är klart att man får en citronläsk därifrån. Men det här gör mig ju jätteglad faktiskt. För det jag inser nu är ju att när vi var barn, då fanns Fanta citron.
Just det.
Ja,
och den smakar ju just nu också.
Jo, men den smakar inte som den gjorde då.
Nej.
Fanta citron, och för Fanta citron köpte man ju väldigt, väldigt sällan som barn. Det är ju groggvirke. Ja. Det var sånt som alltid fanns på vuxnas fester, på groggbord. Och den här smakar ju som Fanta citron med brännvin.
Just det. Jag kommer ihåg Claes Holström, en av mina favoritförfattare, hans andra bok, Startpistolen, Där beställer huvudkaraktären en Fanta citron. Eller jag tror det är så här att han ska beställa en vanlig Fanta, men de har bara Fanta citron i den korvkiosken. Och han beskriver smaken som nektar från gudarna.
Ja, jag håller med. Och det här är väldigt nära just den här. Den är inte så söt, den är lite surare. Nu är ju den här dessutom sockerfri, men det är ju sötningsmedel i den. Men Fanta citron. Mm. Bring it back, the real one. Men så gäller ju all läsk att du kommer aldrig kunna liksom, du kommer aldrig kunna återskapa, för ingen minns. Även om du har recepten så är ingredienserna annorlunda idag. Såna här
vattnet smakar annorlunda.
Ja, vattnet smakar annorlunda, sockersirapen, citronessansen, alltså det liksom spelar ingen roll att du har receptet, så kommer du aldrig kunna göra liksom Black Orange från 1984 igen rakt av. Den kommer att vara annorlunda. Men så kan det vara. Även om vi kanske ska omlansera Flämbrom.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Gulp. Men nej, det var inget. Jag bara skojade.
Det är något företag, norrländskt företag som gör retro-licensläskor.
Ja, precis. Och de gör väl såna här, gör inte de Rio och sånt här?
Jo, Vira Blåtira, Coco Bahia.
Ja, ja, visst.
Du nämner det. Ja. De gör det.
Ja, precis.
Mm.
Nej, men vi sa Japan precis. Och ja. då frågar sig vän av ordning, Japan? Varför gillar man det? Varför är det det bästa i livet? Jag tycker att Japan...
Ja, jag är beredd att hålla med.
Mm.
Mm.
Alltså Japan gör mig glad. Mm. Japan, bara tänka på... Att åka till Japan gör mig otroligt glad, men bara tänka på Japan gör mig glad.
Mm.
Och som jag har sagt förut, jag skulle aldrig vilja bo i Japan. Mig är Japan...
Aldrig, inte ens ett år.
Om jag hade enormt mycket pengar och bara kunde drälla Japan i ett år, ja. Men jag skulle aldrig vilja ha ett vanligt vardagsliv och jobba i Japan. Jag är inte intresserad av att jobba på ett japanskt företag och så vidare. Men däremot älskar jag att vara i Japan.
Mm.
Och det är så mycket grejer. Japan är... Man kan åka till USA och hitta totalt absurda grejer. Här har du någon sorts... kombinerad strippklubb, barbecue joint och skjutbana i ett.
Mm.
Men det är absurt med våra referensramar. Galna grejer i USA är galna på ett sätt vi kan förstå. Medan i Japan kan du gå in på ICA och det känns som du är på Mars. Alltså det är för att man har ett annat förhållningssätt till saker. Och det gör att små enkla grejer som... Det är väldigt lätt att titta på Japan. Om man aldrig varit i Japan så tittar man, har man sett något klipp från japansk tv. Någon game show. Sådär. Det är ju inte representativt egentligen för Japan. Det är ju snarare som, jag tror jag sa det när vi hade vårt Japan-program. Motsvarande norsk black metal i det mest kristna landet i norra Europa. Det är en reaktion, det är ett sätt att hantera... Att japaner generellt sett är väldigt inåtvända och stillsamma och tysta. Så har man skrikig populärkultur på något sätt. Men jag älskar bara de här små detaljerna i Japan. När jag hade mina föräldrar där, jag har varit 10 eller 11 gånger i Japan. Jag hade, tog mina föräldrar dit och de var väl 75 då kanske.
Mm.
Och de älskade det båda två. Och en av pappas största fascinationer på hela resan var vi var inne på just en liten mataffär. Det här var nära Asakusa-templet i Tokyo. Och då var det en äldre man, var säkert ungefär lika gammal som mina föräldrar, med så här förkläde som jobbade där. Och som höll på att gå från lagret in till butiken och hämtade grönsaker för att lägga upp. Och varje gång, då var det en dörr längst bak i butiken. Och varje gång han kom till butiken då med en sån här låda med morötter. Så ställde han ner den på golvet. Bugade han in mot butiken. Så tog han upp lådan när den gick in. La upp dem då på den här grönsaksdisken. Och så gick han ut. Ställde ner den tomma kartongen. Vändes in, bugade mot butiken och så tog han lådan och gick ut i lagret. Och pappa bara stod där i 20 minuter och tittade på honom i fascination över den här långsamma ödmjukheten och känslan av vördnad inför vardagssysslor.
Mm.
Och det, jag brukar prata om att Japan, för vanligt folk i Japan i alla fall, om vi skippar liksom högsta karriärgrejerna, så är det, jag får känslan väldigt, väldigt mycket av ett samhälle som inte är vertikalt som vårat. I västvärlden så är hela tiden strävan uppåt. Jag ska bli det här, jag ska bli författare, jag ska bli... Jag jobbar som spärrvakt men ska bli hiphopstjärna. Eller jag ska bli det här, man ska uppåt, man ska lyckas, man ska göra grejer. Medan i Japan stöter man väldigt, väldigt ofta på fenomenet att jag ska bli bäst på det jag gör.
Mm. Alltså det har jag tänkt på också, för att det är ju så här med ramenställen och sånt där, så är det, kan det vara liksom det populäraste ramenstället, de vill inte utöka. Alltså så här, de har en kö på 4 timmar utanför. Men och man tänker så här, varför
är det inte 3 gånger så stort?
Ja. Eller gör en kedja av det eller sådär. Vissa gör kanske en kedja eller sådär. Men vissa säger nej, jag vill. Och de tar inte mer betalt heller.
Nej.
Liksom en skal kostar 80 spänn.
Ja.
Trots att det är en massa kö där. Men så här, jag vill bara göra den här ramenskalen så bra som möjligt.
Du är städare. Din pappa var städare och din farfar var städare.
Mm.
Och du har samma kvast som de hade, för den har gått i släkten. Och sen har du en anteckningsbok där varje dag skriver du upp precis vilka klockslag du städade olika rum på kontoret. Och så för du bok över det. Och du har en stolthet i att jag gör det här jobbet så bra som möjligt.
Mm.
Och det är det du strävar efter. Och det vet jag.
Det låter rätt mysigt.
Ja,
jag kan relatera till det också, det här. Alltså så här med mina vardagssysslor och så där, när jag liksom skriver ett skämt om dagen och gör en anteckning i min humordagbok som jag fört i 10 år. Och så sorterar skämten och liksom efter hur publiken reagerar på dem. Och, alltså det här, jag kan relatera till den japanska livsstilen ganska mycket när jag kom dit. Så här, okej, de är ungefär lika långa som jag. De tar tupplurar hela tiden på tunnelbanan.
Alltså jag kan säga, jag sticker ju ut.
Ja, jo, du gör det kanske med.
Ja, och jag ska ta dit Luca och min tjej som är på centimeter lika lång som jag är. Vi är väl 1,90 båda två.
Mm.
Och då är man ju Godzilla på gatorna i Tokyo. Alltså vanligt folk når upp till bröstkorgen på mig. Men det är, om du åker pendeltåg, inte en tunnelbana, men åker pendeltåg i Tokyo och står längst fram, så är det inte en vägg i främsta vagnen, utan det är en glas, ja, det är väl plexiglas, men det är genomskinligt. Du ser förarkabinen och spåret framför, du kan titta ut. Och då, om ni gör det någon gång, så den här, vad ska man säga, kontrollpanelen med alla mätare och reglage för konduktören, så är det i mitten där urgröpt, det är som ett hål men med en liten flärp som går upp utstansad ur den här bänken, eller om man ska säga då, som sitter där. Och det är då exakt platsen för att lägga tidtagarur. Mm-hmm. Tänker du med knapp längst upp. Därför att alla konduktörer har sin loggbok och ett analogt gammalt tidtagarur.
Okay.
Och varenda stopp i hela deras karriär skriver de på sekunden ner och bara sparar.
Mm.
Det är så främmande ur ett svenskt perspektiv, men jag bara älskar det. Och jag gillar också att du
liksom
nämnde det här.
Autism eller Aspergers syndrom.
Det är ett land med Aspergers, kan man säga. Men, inte med Aspergers egentligen. Det är mer någon sorts OCD. Men, det är roligt att du nämner 80 kronor för en ramen bowl också. Det är ett annat fenomen som är väldigt speciellt. Och det är om du går på ett ramenställe i Japan, så kan du oftast välja mellan tre olika storlekar. Mm. Liten, vanlig och stor. Och de kostar samma.
Jaha.
Alltså väldigt, väldigt ofta är det så. Och för en svensk som bara säger, då tar jag den största någon gång. Eller det är klart jag ska ha mer för pengarna. Mm. Ja. Fast för en japan är det enormt pinsamt att ta en stor och sen inte äta upp den.
Mm.
Det gör man inte. Utan man tar den storleken som passar dig beroende på, ja, hur stor du är och hur hungrig du är och så vidare. Så det är liksom inte sådär mer för pengarna, utan det är, vad är det du behöver här nu? Och det är också en inställning som jag gillar väldigt mycket. Mm. Jag tycker det är väldigt trevligt.
Jag gillar också att man inte dricksar. Alltså så här, första gången jag var där så liksom la jag lite dricks på bordet.
Då kommer de ju springa
efter dig.
Det har jag varit med om också.
You forgot
your money here. Ja. Och sen också säkerhetsmässigt. Det finns väldigt mycket dåliga grejer i Japan när det gäller sexuella trakasserier på jobb och sånt här. Och det
rasism.
Ska man vara fullt ja, rasism. Mm. Ja. Fullt medveten om. Men allmän säkerhet.
Mm.
Det är oslagbart. Alltså på stan.
Han har aldrig känt mig så trygg. Nej. I något annat land.
Nej, jag har låtit mina barn i liksom lågmellanstadieåldern gå från restaurangen hem till hotellet ett par kvarter bort. Mm. Liksom en kväll i Tokyo.
Mm.
Ni hittar, det är bara den här gatan, gå den 10 minuter så ser ni hotellet. Det skulle jag inte göra i New York.
Nej.
Eller London. Men där känns det bara, vad skulle kunna hända?
Ja.
Ingenting. Gå till hotellet ni och ta en Pocari Sweat i automaten på våning 4. Lite så. Nej, jag älskar Japan. Jag avundas de som ska åka till Japan för första gången.
Men vet du, jag gissar att du inte har någon inside info om när de planerar att öppna landet igen.
Nej, de har inte ringt mig och sagt det än. Men jag siktar åt så och väntar. Och vi har en liten kille. Jag har väldigt nära att säga bebis hela tiden. Men han är 2,5 snart. Så det,
mm,
han är en väldigt stor kille. Och väldigt busig. Men vi har pratat om att kanske den första ordentliga resan när man fixar sådär, barnvakten vecka, kanske hos farmor eller sådär, att vi ska åka till Tokyo. För att min tjej har aldrig varit där. Och jag kan ju inte sluta babbla om det precis som du. Så att så det tror jag. Japan är, jag måste tillbaka till Japan.
Jo, jag kommer nog hänga på låset, så att säga.
Jo, men jag känner samma. Det är så. Det är och lite grann kan jag bli ledsen, för när man tittar, det är ju extremt billiga hotellrum och sådär nu.
För länge sedan så hade du bokat i mars.
Ja, men det gick inte.
Nej, det gick inte.
Nej. Och det är fortfarande, går ju inte. Men jag menar, det hotell jag brukar bo på i Tokyo, jag tror det de rummen kostar en fjärdedel nu av vad de brukar göra, för att de är ju, går ju på knäna. Menar,
ja, det är som här. Det, för vi hoppas att det är det som till slut får dem att öppna landet och att de, ja, att
vi
de
måste
behöver
komma
pengarna.
Igång. Vi måste komma igång. Men vi får se. Men jag ska komma ihåg att det är liksom ett land med väldigt mycket, det är den högsta medelåldern i världen. Eller inte högsta medelåldern i världen, men det är det land i världen med äldst, alltså folk blir life expectancy. Så det är ju inte oproblematiskt att få in en sjukdom som drabbar folk som är svaga och gamla och sjuka. Liksom.
Nej.
Så kan det vara. Men när vi tittade häromdagen bara på just så här snittlivslängd i länder. Och det är liksom insane. Japan är enormt högt.
Vilket var högst?
Japan.
Det var det? Det
ja,
var
i snitt är det Japan. Alltså om du räknar både män och kvinnor.
Mm.
Men, och japanska kvinnor är högst i världen. Japanska män är inte högst i världen. Jag kommer inte ihåg.
De super för mycket.
Och medan du kommer ner... Ja, nu är väl någon som skäller på mig för att jag inte har siffran i huvudet. Men jag tror Ryssland och män i Ryssland är så här 65.
Mm. Typ.
Alltså det är helt galet.
De super också för mycket.
De dricker en del har jag hört. Men det är där... Jag har faktiskt aldrig varit. Jag har aldrig varit i Ryssland. Men,
nej, inte jag heller.
Jag var väldigt sugen. Min absolut finaste vän i hela världen som heter Per Arvidsson. Han åkte Transsibiriska järnvägen för ett par år sedan och älskade det. Och nu fyller han 50. Du kan säga här i arkivsamtal att det är ett par veckor dit. Men Sveriges finaste man, Per Arvidsson, som också gillar Falkonöl. Han ska fylla 50 och jag älskar honom. Jag vill bara säga det. Nej, men han pratade om att göra en kortare, men också trip bortåt det hållet.
Där till Ryssland eller Japan?
Ja, Ryssland. Mm. Vi har varit i Japan ihop, han och jag. Mm. Men, det var han jag berättade om som hade med, när vi hade med adrenalinsprutan. Ifall han råkade få i sig skaldjur så jag skulle hugga honom med den som i Pulp Fiction.
Men Ryssland, där har jag inte riktigt lika mycket liksom, tänkt vad man ska göra där. Liksom, som i Japan och USA och sådär så kan jag hitta på 100 grejer som jag är sugen på.
Jag är inte intresserad, jag är verkligen inte sådär intresserad av nattklubbar i Moskva eller något. Utan jag skulle mer så här, nej men som sagt, Transsibiriska järnvägen var schysst och... Stannar vi någon liten, så här, någon jättestor sjö som det är is på och ta en kaffe och så är det 20 minus. Det skulle jag tycka var ganska så här,
mysigt. Det lite mysigt.
Ja, på något sätt.
Jag har också varit i rättegång mot ryska staten.
Ja, det vet jag.
Så jag
det
är lite, roligt. Jag tänker att det finns kanske 1% risk att jag får en förgiftad paraplyspets i ryggen. Något
ja, but what a way to go. Kan jag väl känna ändå. Precis. Welcome to Japan, Mr. Bond. Nej, men det är... ibland får man ju ge och ta.
Ja, nej, men jag tänker, jag hade nog åkt dit ifall jag hade liksom varit jättesugen. Den här frusna sjön och koppen kaffe kan jag nog få någon annanstans.
Mm.
Men kanske någon gång, vi får se. Ukraina hade jag också velat åka till.
Mm.
Har släkt, gammal släkt därifrån. Inte någon jag känner till, men båda mina morföräldrar härstammar från Ukraina.
Jaha, hoppsan.
Eller Ryssland som det hette på den tiden.
Ja,
eller Sovjet.
Sovjet hette Sovjet. Det på min tid. Ja.
Som det tillhörde.
Ja,
det
på den gamla goda tiden.
Hette det inte Ryssland innan Sovjet?
Ja.
Jag har dålig koll. Men, ja, har du något med på listan?
Ja, Judas Priest.
Okej.
Okay. Ja. Alltså, det finns vissa band... Som man verkligen älskar jättemycket.
Mm, det blir ovanligt mycket hårdrock nu. Eftersom David Liljemark pratar väldigt mycket hårdrock.
Gjorde han det? Ja, Vem av dem är ju bra. Det gillar man ju. Mm. Och jag är ju en hårdrockskill.
Jag tror vi nämnde dem också. Var det då sångaren som... eller någon av dem som introducerade lite det här Läderbergs
målet? Ja, det var ju det var Rob Halford.
Mm.
Och det är lite av ett missförstånd. Därför att så här, Rob Halford är gay.
Mm.
Och det har han alltid varit. Och han brukar, och vilket är helt korrekt, kräddas för att vara den som tog in liksom läder och nitar och den typen av estetik. Jag menar, herregud, titta bilder på honom från sent 70-tal. Det är ju liksom läderkeps och piska. Det är verkligen rakt av. Det är ju The Blue Oyster Bar i polisskolan liksom. Men missförståndet ligger i att folk tror att han bara började liksom ha sina böggrejer på scen. Han är inte alls den typen av gaykille. Han är liksom en velourkille. Han är verkligen, han är en, och det säger, alltså, säger han själv att han såg bögbutikerna i Soho i London och folk som var på klubbarna så här, och han anammade den looken som scenpersonlighet.
Okay.
Men det var inte alls hans privata grej. Nej. Han var väldigt mycket en mys-gaykille liksom.
Jag känner inte till den subkulturen inom bögkretsar. Alltså velourbög.
Nej, men så snäll mys.
Okay.
Jag skulle tro att Rob Halford var ju mer liksom Jonas och Mark än en vild SM-läderbö. Han var vanilla.
Mm.
Men alltså, och det finns vissa hårdrocksband som man bara... Det finns vissa artister överlag, men framför allt med hårdrock för mig då, som jag är uppväxt med det. Man älskar väldigt mycket och som man blir väldigt så här, känslomässig kring. Som man brukar säga, inga tjejer, bara slayer är sånt här talesätt. Men för mig är Judas, alltså, Judas Priest, är, det finns så mycket grejer med Judas. Dels är de... Dels är det bäst. Och det liksom, men om man bortser från det...
Vilket faktum att debuterade Judas Priest?
Alltså... De är ju ett äldre band än den här så kallade New Wave of British Heavy Metal. Judas Priest kom igång tidigt 70-tal. Mm. Och hade släppt många plattor när band som Iron Maiden och Saxon kom igång.
Mm.
De var ju egentligen en äldre generation som lyckades haka på den nya vågen. På samma sätt som kanske man kan säga att det fanns band som hade funnits i ganska många år. Och som kunde haka på punkvågen när den kom. Även om man egentligen inte... var ett av de liksom, nya punkbanden. Men Judas Priest för mig, alltså, dels har de flera perioder, och jag kan säga rakt av, jag är egentligen helt ointresserad av Judas Priest efter slutet på 80-talet.
Håller de fortfarande på?
Ja, för fan. Men å andra sidan så kan man säga att idag är det ju... Det är ju två personer från klassiska Europeist som är kvar.
Mm.
Det är basisten.
Men du skulle väl ändå säga dem om de uppträder i Stockholm?
Eller? Jag blir lite så här, nu, så här. En av de mest klassiska grejerna med Judas Priest. De hade ju en period då Rob Halford inte sjöng längre.
Mm.
De hade en annan sångare. Och då var jag helt ointresserad. Han kallade för Ripper Owens. Det har gjorts en film med Mark Wahlberg som heter Rockstar. Som inte handlar om Judas Priest, men den är baserad på den storyn att en kille i ett sånt här tribute-coverband blir inkallad för att vara ersättaren i bandet han är med i ett hyllningsband till.
Mm.
Och så var det. Det var en kille som heter Ripper Owens, eller han heter Tim Ripper Owens. Och Ripper är då en känd Judas Priest-låt, så det var ju det han...
Och det är Jack the Ripper, de syftar på.
Ja, precis,
den.
Precis.
Var kommer namnet Judas Priest? Alltså det
Judas Priest kommer från...
det är Judas som svek.
Nej, det är Bob Dylan. Bob Dylan. Och det är en...
Det känns inte så hårdrock att referera till Bob Dylan.
Nej, men det här är ju... det här är ju ett av banden som är med och skapar hårdrock.
Vilka andra var tidigare?
Black Sabbath förstås. Och sen Deep Purple, Led Zeppelin, Rainbow och så vidare. Men
var Venom med och skapade?
Nej, det var långt senare.
Okay.
Vänta en sekund här. Jag ska bara kolla så jag inte säger något dumt. Då får jag... The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest är en... jag bara inte får Bob Dylan-fansen på mig, för då vet man aldrig hur det slutar. Men... det är då en Bob Dylan-låt som de tog namnet ifrån. Precis som Sisters of Mercy tog sitt namn ifrån en Leonard Cohen-låt.
Mm. Ja, och men, The Rolling Stones tog också.
Oh, I'm a Rolling Stone. Ja. Men
är det Judas Priest var en karaktär i den låten? Alltså. Men det är inte...
Det är väl så prästerna som... Ja, precis. Ja. Mm. Men Judas Priest kom ju liksom upp i den här perioden, som man tittar på tidiga video, så här, tv-uppträden av Judas Priest, så ser de ju flummiga ut. De har ju liksom hattar med fjädrar i sådär. Som rockband var. Ja, lite. Så ser gamla Scorpions ut också från 70-talet. Alltså, men sen så och så går man via någon sorts period som är lite the arc-ig. Om man ser så här, gig från 77 och sådär, så är det liksom någon vit sparkdräkt och liksom lite spretigt hår och sådär. Man försökte hitta identiteten. Samtidigt hade du Kiss i USA som verkligen förstod scengrejen. Och sen hittar man då den här biker-läderbögs-looken som ju inte var resten av bandet utan just Rob Halford, sångaren. Kör in på en Harley på scenen. Läderkaps, spegelglasögon, piska. Dels är det fantastiskt bra. Dels är det så jävla hård också. Det sprutar öronen på dig. Och jag tycker att Judas Priest 70-talsskivor är bland det bästa som någonsin gjorts. Men rent emotionellt gillar jag nog nästan ännu mer 80-talsperioden. med skivor då som Screaming for Vengeance eller Defenders of the Faith. Det sätter, för mig är det liksom en känsla av revansch. Därför att det hade kommit en ny generation av hårdrocksband, då som Iron Maiden till exempel, som har en enormt stark fanbase. Iron Maiden fans dyrkar Iron Maiden och tycker Iron Maiden är viktigast band i hela världen. Och jag bara säger, bollocks to that. De har gjort jättebra låtar och jättebra skivor, men de är ju inget Judas Priest, det kan vi ju...
Och Judas Priest kallas för Judas.
Ja, eller, precis. Man kan säga Priest också. Men man kan säga så här. Black Sabbath kallar man ibland för Sabbath. Men aldrig för Black. Men man kan säga, både Judas och Priest. Nej, precis. Man gillar Maiden. Men man kan säga, gillar du Judas? Eller fan, sätt på en platta med Priest istället. Det funkar i båda fallen där. Men
gör du det ofta? Sätter du på en platta med Priest?
Ja, det gör jag nog varje dag. Jag lyssnar nog på lite Judas Priest varje dag.
Och kör du då liksom Spotify eller sätter du på en vinylplatta?
Det beror på vad jag är. På kontoret lyssnar jag på Spotify.
Okej. Okay.
Hemma kan det bli vinylskiva eller något. Ja, så det är lite olika. Men för mig...
Och det är samma skivor som snurrar hela tiden. Alltså, hur många är det
Ja, det är väl kanske... 10 plattor jag tycker.
Ja, det är ganska mycket.
Ja, men det är ju band som har funnits sedan tidigt 70-tal. Så jag menar det är...
Hur många har de gjort? Hur många plattor?
Ingen jävla skitaning. Nej. Jag vet faktiskt inte. För att jag är också en sån här som inte är kompletist. Jag har vänner som säger, men jag gillar Alice Cooper. Därför måste jag alla Alice Cooper-skivor han någonsin har släppt. Även på 00-talet. Fast jag inte tycker de är bra. Och sån är inte jag. Jag vill ha grejer jag gillar. Men om man säger då, alltså dels kan jag säga så här, den första gången jag hörde Judas Priest, jag växte upp med hårdrocks, min äldsta bror var så här gammal, det var Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, och ingen egentligen ny hårdrock då, när jag var riktigt liten. Men man hade liksom hårdrocksvibben, och framförallt mina kompisars storebröder, för de var ju, jag var sladdis. Mm. Så mina kompis storebröder var kanske 3-4 år äldre. Medan min äldsta bror var 12 år äldre. Så det blir ett väldigt glapp. De storebröderna, de lyssnade ju på Judas Priest, Saxon, Iron Maiden, Accept. Du vet, sådär. Scorpions. Och första gången jag minns att jag hörde Judas Priest, det var ett radioprogram som heter Rockdepartementet. På P3. Jag är just nu faktiskt med i en liten stängd grupp som lyssnar igenom alla avsnitt av radioprogrammet Rockbox. Som var det stora hårdrocksprogrammet tidigt 80-tal på Sveriges Radio och diskuterar det. Men innan det till och med så fanns det program som heter Rockdepartementet. Och de spelade all möjlig musik. Det kunde vara ett avsnitt där de hade The Cars, Prince, Motorhead och... Alltså det var ju väldigt blandat.
Aha, men det skulle ändå vara lite rock.
Ja, alltså, men det var Prince rock till skillnad lite, från jazz liksom.
Okej, Prince det var populär, svårt att säga. Ja,
precis.
Rock,
jag håller med dig.
Säga, han har en del distade elgitarr.
Ja, och jag tror att man bara såg så här... Populär musik som inte var schlager. Liksom. Det var bara så där, det här är inte Carola. Vi kör inte Carola här, vi kör Devo. Alltså, så här, ja. Men... De hade jättemycket bra musik, jättemycket coola grejer. Och då hade de något som heter Hårdrockslistan. Det var ett 2 timmars program det här. Så de hade Hårdrockslistan varje månad om man skulle rösta. Och sen så, det första programmet jag lyssnade på av Rockdepartementet. Jag skulle gissa att jag var kanske 7.
Okej.
Okay, eller så, 8. Och då... Så hade de lagt ner hårdrockslistan. Och folk var skitsura. De hade fått 100 brev. Det fanns inte e-mail på den här tiden. Bara för er som är lite yngre. Arga brev. Varför har de lagt ner hårdrockslistan? Och då förklarade han det där. Så att den här hårdrockslistan tenderade sig likadan ut jämt. Folk röstade på precis samma låt. Vecka efter vecka. Mm. Så att vi ville lägga ner den. Och så spela ny hårdrock istället. Och till er som klagar då att förra programmet så hade vi lagt ner hårdrockslistan. Vi har aldrig spelat så mycket hårdrock som vi gjorde den veckan. Och här kommer då presentationen som jag... åh, den sitter bara kvar i liksom reptilhjärnan på mig. Och då säger de, men en del kanske är så korkade att man måste tala om för dem att nu kommer det hårdrock. Så här kommer hårdrock. Och så spelade de Eat Me Alive med Judas Priest från Defenders of the Faith. Och för mig så är det bara så här, här kommer hårdrock. Och det gjorde det. Ja men fan! Vilken jävla låt. Och det är så jävla roligt också. Eat Me Alive. Det är en väldigt explicit sexlåt om att få en avsugning. Och det är en ren knulltext.
Och du förstod inte det när det var sju, gissar på.
Dels förstod man inte, man trodde att det var någon vampyr eller någonting.
Mm, mm.
Dels så hamnar den i en helt annan kontext om man tänker sig att den utspelar sig i liksom bögklubbsvärlden i London.
Ja, ja, ja. Mm.
Den är ju så här,
skrev han texten också?
Ja, bland annat. De var ju var väl kollaboration så mycket annat. Men
var de andra i bandet bögar också? Eller?
Nej. Mm. Men det finns någon sån där klassisk intervju där de frågar Glenn Tipton, som de var gitarrist i Judas Priest, efter att Rob Halford hade kommit ut på 90-talet.
Mm.
Så att, ja men när fick du reda på att Rob Halford var gay? Ja, det var väl andra repet. Alltså det var ju liksom, men man höll grejer hemliga på den tiden, och det ska man ju, alltså om du, det finns en fantastisk soul R&B-artist som heter Labisifre, som om man gillar Eminem, Hi My Name Is, hela den låten.
Samplingen.
Är den artisten. Fantastisk. Jag lovar i eftersnacksgruppen att lägga upp en länk till den låten.
Mm.
Dels är den fantastisk, dels om man gillar Eminem är den extra rolig att höra. Men han var öppet gay artist tidigt 70-tal, och man vägrade spela honom på radio.
Mm-hmm.
Men även sådana som Elton John försökte ju hålla tyst liksom. Och det var jävligt skamligt. Alltså okej, ungdomspoptidningen i Sverige, ett av de första numren hade en stor skandalartikel som hette Här är artisterna som är bögar.
Okej.
Okay. Ja, för det var liksom de här, alltså det var, och tittar man Okejs brevspalt på 80-talet, så var det ofta så här, de här vidriga bögarna vi borde skjuta av. Alltså det var
jävla.
Det var jävligt hårt, och det var ju i den tiden som hela AIDS-epidemin kom också, man pratade om bögpest. Det finns en löpsedel från den tiden som sa, nu har den första oskyldiga människan dött i AIDS. Och det var, när man tittar tillbaka på det nu, är helt vidrigt. Men hårdrock har alltid varit tolerant, vilket kanske inte folk som inte är inne på det tror. Men hårdrock handlar ganska ofta om att vara en outsider.
Mm.
Och jag menar, när Rob Halford kommer...
Men är det inte mycket homofobi i hårdrockstexten?
Ja, men... Nej, jag tycker nog inte det. Mer i till exempel hiphop.
Ja.
Men när Rob Halford kom ut... Och det här är efter att han hade hoppat av Judas Priest.
Dancehall är kanske den som är homofobi-tätast om vi ska snacka.
Jag tror country är ganska hårt också faktiskt. Ja. Men när han kom ut i mitten på 90-talet... Den kollektiva reaktionen från hårdrocksvärlden när Rob Halford kom ut var ju... hur fan kunde vi inte, alltså,
hur kunde
vi missa det?
Att de själva kunde missa det.
Ja, men det var liksom bara sådär, det var liksom inget konstigt alls. Och jag menar, en av norsk black metals absolut hårdaste, mest ökända och fruktade frontmän, Gali, mord och blod och spikarmband, kom ju också ut som gay för kanske 5-10 år sedan och sådär, och folk är bara så här, to each his own.
Man gillar manlighet, så om man gillar manlighet,
ja, men det är som det är som den här klassiska stand-upen. Hey, they fuck men. That's hardly gay. is that a bit too rough for you and your pussy loving friends? Straight is the new game. Men som avslutning vill jag säga, Judas Priest, på ett sätt kan jag känna så här, ja, det finns jätteinsnöade hårdrockare som hatar allt som inte är hårdrock. Men generellt sett tycker jag att hårdrockare har väldigt bra koll på annan musik Om du samlar ihop ett gäng människor som älskar klassiskt och går hela tiden på radiosymfonikerna, så kan de inte nämna ett enda hårdrocksband. Och pratar du liksom med synt- och hiphop-människor, så kan de sin genre väldigt, väldigt bra. Hårdrockare har jättebra koll på Gary Numan, eller man kan sin Mozart, eller man kan sin, så här, för att man gillar coola grejer på ett sätt som jag tycker, nu talar jag ju egen sak förstås, men lyssna på Judas Priest för fan.
Ja, och du får jättegärna stanna kvar för lite Patreon-exklusivt snack.
Då tar vi ett special, vi tar en extra bra, härlig, bästa i livet grej just till Patreon-avsnittet.
Ja, men det gör vi.
Så jag tycker, är du inte patronist till arkivsamtal, så får du fan skylla dig själv.
Ja. Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal, patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Så du lovar något riktigt bra.
Ja, nu blir det juicy här.
Då får jag tacka dig för att du medverkar i detta ordinarie avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Orvar Sävström.
Fullbordat samtal!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.